This is a digital copy of a audio cassette tape of Oscar Rinnell, Swedish Baptist missionary to China, giving a speech before the Göteborg Baptist Församling, which is the Gothenburg Baptist Assembly in Sweden. The cassette label did not provide a date. This is Leonard Holmquist in Chapel Hill, North Carolina, in April of 2012.
Ni lyssnar nu till en närradiosändning från Göteborgs baptistförsamling. Vår kyrka ligger mitt i city i hörnet av Götabergsgatan och Storgatan. Det är en frikyrkoförsamling med en öppen verksamhet för alla. Och du är välkommen att ringa 1380 95 och jag kommer att upprepa telefonnumret i slutet av sändningen. Idag ska vi få lyssna till Oscar Rinnell som ska berätta om sin uppväxt i Kina. Och det blir inledningen på en rad program då han också ska berätta om sina föräldrar och när de var där i början på seklet. Det här programmet har han kallat Jag har lämnat mina rötter i mittens rike. Och jag som har gjort det här programmet, jag heter Karin Bergvall.
Vid en folkräkning blev en person tillfrågad om antalet barn han ägde. Tre, och det blir också allt, lydde det bestämda svaret. Varför så säkert? Spurde den frågande. Den allvarliga fadern sade, jag har nyss läst en uppgift om att vart fjärde barn som föds i världen är en kines, och därför drar jag strecket här. Mina goda föräldrar, J.A. och Hedvig Rinnell, gjorde sig skyldiga till denna missuppfattning. Riktigt gick att den vita missionärsfrun, fru Yin, väntade sitt första barn. Skulle hon månne begåvas med en manlig arvinge som skulle bära familjens namn och tradition vidare? En sådan önskedröm har varje kinesisk moder haft genom seklerna. Barnet föddes. Det blev en son som fick namnet Egron. De lyckliga föräldrarna fick många presenter och gratulationer. Det andra barnet blev även en pojke och fick namnet Oscar. Jag föddes den 7 april 1896 i Pingdu. Vi bröder fick senare två systrar, Margaret och Edith, och en lillebror, Erik. Enligt kinesiskt tänkesätt blir flickorna bortgifta till andra familjer och är sålunda förlorade i den egna familjen i fråga om kontinuitet i dess namn och tillbedjan. Detta förklarar en del varför pojkar uppskattas högre än flickor i det gamla Kina. I missionärsfamiljen var tacksamhet till Gud lika stor vid alla barnfödelsernas lyckliga händelser. Alla fem syskon är födda i Shandong, Kinas heliga provins. Kineserna ansåg en så stor barneskara som Haoming eller livslycka. I denna inlandsstad fanns endast kinesisk befolkning. Jag lekte med kinesiska barn och lärde mig tala deras språk. Några av mina bästa vänner är kineser. Det finns många vid vars fötter jag gärna sitter med vördnad. Jag betraktar det såsom en stor förmån att ha fått tillbringa större delen av mitt liv tillsammans med den kanske märkligaste rasen på vår jord. Vid Kina-konferensen i Alingsås den 6 mars 1982 inbjöds en kinesisk pastor, John Hung, från Holland som gästföreläsare. Han hade tidigare utbildats i England som civilingenjör. Han sade att han var som en banan, gul utvändigt men vit invändigt. Min medarbetare, Oscar Rennell, är som ett kokt ägg, vit utanpå och gul inuti. Barnen växte och föräldrarna planerade deras skolgång. Det var omöjligt för missionärerna att undervisa barnen eftersom hela deras tid upptogs av missionsarbete. Kinesiska skolor fyllde inte krav på modern undervisning. Ingen svensk skola fanns i hela Kina. I Qingdao fanns en utmärkt tysk skola, men den var också katolsk. Valet blev Kina Inland Missionens engelska skolor i Chifu. De var avsedda för nämnda missionens missionärsbarn. Men få amerikanska och svenska fick tillstånd att studera där. Vid 7 års ålder började vi Renellar i skolan och varade där cirka 10 år. Det var hjärtskärande att i unga år ta farväl av hemmet. Far gjorde sällskap med oss till Qingdao. Det var för dyrt att bo i tysk hotell och därför tog vi in i ett kinesiskt. Båtresan varade omkring 36 timmar och vi var nästan alltid sjösjuka. Vi var 9 månader i internatskolorna och 3 hemma på semester per år. Dessa 3 skolor skolorna tillfredsställer utan tvivel rätt stora anspråk på intellektuell utbildning. Vid vissa ämnen anläggs naturligtvis mest den engelska synpunkten. Hur viktig den intellektuella utvecklingen än är, får dock den fysiska icke försummas. Gymnastik och promenader för bröder och systrar under lärarnas uppsikt förekom. Fotboll, cricket, hockey, tennis, friidrott hörde även till programmet. Som havet låg nära skolorna idkas om sommaren mycket bad och rodsport. Ingen elev har fått vara okunnig i simkonsten. De flesta har till och med simmat ganska långa distanser. Om den fysiska utvecklingen är viktig, den intellektuella ännu viktigare, så anses den andliga allra viktigast. Lärarna var själva kristna och bemödade sig om att skapa en så hög moral som möjligt. Om någon elev gjorde sig skyldig till brytande av skolans regler, består straffet ej sällan att det går den skyldige illa på slutet, honom till straff och androm till varnagel. Det onda får sitt straff och det goda sin belöning. Vid läsårets slut utdelas pris till dem som varit flitigast och ordentligast i varje klass. Den som i uppförande varit nummer ett i de respektive högre skolorna hedras med ett dyrbart silverur. Den äran har tillkommit en svensk, nämligen Egron. Det finns ett all-round pris, det vill säga ur synpunkten av de tre karaktärsdrag som just nämns. Två svenskar, Hugo Thor och Oscar Rinell, blev de lyckliga vinnarna ett år. Vid de offentliga möten som hölls dels i skolorna, dels i Union Church, betonades vikten av personlig avgörelse för Kristus. Många blev och frälsta under skoltiden och några iklädde sig Kristus i dopet. Egon och jag blev på detta sätt inlemmade i Kyojo Baptistförsamling den 21 augusti 1910. Sedan de lyckliga förberedelseåren var till ända har de flesta lyckats i livet och rätt många blivit missionärer i hedna världen. Missionärernas söner och döttrar är lika andra barn. De är emellertid också olika. Detta är naturligtvis då de lever under förhållanden speciellt säregna för dem. Många har blivit bekanta med särskilda sjukdomar i deras ungdom. Långa och tröttsamma resor har påverkat andras tankevärld. Nästan alla har berövats hemmets inflytande en längre eller kortare tid under den mest kritiska tiden i deras liv, då föräldrarnas hjälp och råd behövs i så hög grad. Dessa och andra omständigheter kan icke annat än lämna märken på missionärsbarnens fysiska, intellektuella och andliga utveckling. Uppfattningen att missionärsbarn skulle följa i föräldrarnas fotspår på samma missionsfält förefaller ganska vanlig. när emellertid endast ett relativt få antal missionärsbarn far över haven för att förkunna den kristna sanningen, blir vänner i hemlandet förvånade och besvikna. Vad kan orsaken vara? Synpunkten som tar för självklart att missionärsbarn ska vara missionärer är olycklig. Här föreligger en farlig risk att förväxla Guds planer med mänskliga tankar. Efter allt är inte det yttre förhållandet det viktigaste. Det inre bevis för en missionskallelse är avgörande. Ett missionärsbarn äger inte dessa av naturen mer än vem som helst. Vi måste personligen acceptera Kristus som Herre och Frälsare och måste också känna Guds kallelse till missionsarbete innan vi kan gå. Vi kan inte undvika valet av omvändelse, människolivets viktigaste val. I medan våra föräldrar är kristendomens herolder. Vi samtidigt överlämnar våra hjärtan till Gud och ger honom rätten att bestämma våra liv i framtiden. Om han kallar oss som missionärer, då får vi inte förråda honom. Mitt liv skulle ruineras i medan jag korsat Guds planer. Å andra sidan måste det vara uppenbart att göra Guds vilja genom att viga hela vår varelse i det största och edlaste företaget i världen. Detta var Egrons och mitt största motiv för att vara Herrens ambassadörer i Östern. Vilket oändligt privilegium att vara medarbetare med Gud i mänskliga varelsers frälsning. Vilken stor ära att äga älskande föräldrar som invigt deras liv för Kristi sak i hedna världen. Vilken oändlig nåd att följa i våra föräldrars fotspår för att förhärliga Guds namn i Kina och i världen. Jag var 18 år då jag första gången lämnade Kina och kom till Sverige. Vilka kulturkontraster mellan de två länderna. Det var ett par månader innan första världskriget bröt ut. Jag stannade en kort tid i Östergötland i tre farbröders gästfria hem. Alla jag bodde hos var bönder och kunde endast tala svenska, kinesiska och engelska, som talas av en större del av mänskligheten, dugde inte. Det måste vara ärens och hjältenes språk. Det var samma språk som mest brukades i Betelseminariet, baptistsamfundets teologiska läroverk. Det var oerhört svårt i början, men tack vare vänliga lärare och kamrater har något fastnat, fastän det är lyckats bli befriad från en svensk, engelsk, kinesisk brytning. Seminariet gav en mycket gedigen profan och teologisk undervisning i vänskapligt klimat. Motion fick man genom att hugga ved i källan och bära upp några trappor. Egon och jag väckte frågan om fotboll i elevkåren. Det blev en het debatt. Resultatet blev att de som inte ansåg det syndigt köpte en fotboll och sparkade av hjärtans lust i Liljanskogen. Tiderna förändras. Veckoposten, samfundets officiella organ, har de allra senaste åren notiser om resultat av sådana matcher. I skrivande stund är jag den enda levande kvar i min klass under första världskriget 1914-18. Jag studerade i tyskarnas baptistpredikantskola i Hamburg 1920. Istället för att söka stärka intresset för missionen vid besök i hemlandet fick jag ett år förmånen höra professor Bernard Carlgrens initierade föreläsningar i sinologi vid Göteborgs högskola, eller numera universitet. Kinesiska vetenskapsmän ansåg honom som en av världens främsta sinologer. För mig var det värdefullt att få en begynnande insikt i Kinas klassiska litteratur. Jag utreste som missionär via Amerika till Kina 1921. I St. Paul utbildades mina två systrar till sjuksköterskor i Mounds Park och min yngste bror Erik till civilingenjör i McAllister College. Mina systrar har verkat i PUMC, Peking Union Medical College, och i olika sjukhus i Amerika. Tillsammans med missionssekreterare C.G. Lundin landsteg jag i Shanghai den 23 september 1921. Vid baptisternas äldsta missionsstation Guangzhou blev vi varmt välkomna till Kina. När jag uttryckte min glädje på kinesiska över att vara hemma igen spred sig ett brett leende av belåtenhet över publiken. Min trolovade Helen Coldain genomgick tvåårskursen vid Betelseminariet och reste sedan omedelbart till Östern. Jag mötte henne i Shanghai den 27 november 1923, där vi ingick inför svenska generalkonsuln borgerligt äktenskap. Den religiösa akten i Guangzhou hölls i baptistkapellet med min far som vigselförrättare den 1 december. Kyrkan var vackert dekorerad och lockade dit en mycket stor publik. från mandarinen och grädden av stadsbefolkningen till och med den fattige dagkaren. Vi bars i bärstolar, kantade med folkskaror på gatorna. Förutom kineserna och svenskarna var flera amerikaner och tyskar närvarande på bröllopet, så att det var ett tämligen internationellt sådant. Vi har begåvats med två barn, sonen Roy i Sverige, som bland annat varit 37 år som konditor, och dottern Doris i Amerika, som var sjuksköterska i 40 år och gift med pastor, läraren Bernard Holmqvist. Vi har 4 barnbarn och 3 barnbarnsbarn, alla i staterna. Aaron genomgick Betelseminariet 1913-16 och utreste som missionär till Kina 1917 och gifte sig med Gerda Ljungqvist den 23 april 1928. De har följande barn: Alice Hermansson, forskningsassistent i Uppsala, och i Amerika John Rinnell, fotograf, samt Margareta Johnell, gift med Jim, som doktorerat i Uppsala universitet. Den Rinnellska familjen har under många år samtidigt bott på 3 kontinenter, Asien, Amerika, Europa. Kontakten mellan olika släktingar har varit minimal. Under andra världskriget var sonen Roy och hans föräldrar skilda från varandra 8 år, och det var under en period då han mest behövde vår hjälp. Det var en del av missionens offerväsen. Av vad jag berättat framgår det säkerligen tydligt att jag har lämnat mina rötter kvar i Kina. Det tog det vara ett annorlunda liv än de flesta människor upplevt. I mitt nästa anförande kommer jag att skildra något om mina föräldrars liv och verk i Kina.